Ja, hej, nu är vi på Naturkraftpodden igen och vi tar det här på dialekt tycker jag. Och jag är Annika Wiklund Engblom då, som är en av projektledarna i Naturkraft, och vi sitter nu vid Södra Stadsfjärden i Vasa, vid Risö, vid Fågeltorne. Mm. Och med mig så har jag Maria som har ett annat projekt som du ska få berätta om. Mm.
Maria Lindell heter jag och jag jobbar i ett projekt som heter Jämlikt föräldraskap. Och det projektet är ett sånt jätteintressant projekt som tar fram familjernas jämlikhet och så att barnen ska få det bästa möjliga av sina föräldrar, kan man kanske kort säga. Jag har nu i början av projektet så har jag varit runt och intervjuat olika familjer och olika professionella. För projektet ska vara både för professionella, alltså typ rådgivningspersonal, socialvårdspersonal och dagvårdspersonal. Och förstås främst för föräldrar. Projektet är ett sånt projekt som ska inte så att vi gör något för föräldrar utan med föräldrar. Och just i det här, för att vi har kommit på att vi lite går in i Naturkraftprojektet, så är det att då jag har varit ute och intervjuat föräldrar kommer det fram att någonting som alla skulle kunna tänkas gör så är just att vara ute i naturen tillsammans. Och en del av det här projektet så ska rikta sig till pappor och få pappor stärkta, för vi har många saker i samhället som mammor har mycket ansvar över. Så då har vi riktat oss till pappor och det ska bli en sån här, vad ska vi kalla det nu, pappa-inspiratörgrupp eller någon sån.
Grupp papparum. För pappor i alla fall.
Papparum kallar vi också, för att det ska finnas rum för pappor. Och då är det tanken så att det ska finnas, att man ska kunna träffas i en 10 moduler och det ska vara praktiska saker som man ska göra tillsammans, typ laga mat, vara ute i naturen, hitta på aktiviteter och diskutera just sin papparoll och sina pappasaker. Men också en del av projektet så ska vara så att man bjuder in de här professionella och berättar vad är det som de behöver, till exempel blir papporna sedda på rådgivningen, så kallas det som dialogmöte. Modellen vi har tagit i fasta vid så kommer från Danmark och där kallade de först dilemmamöten. Jag tycker det är ganska bra ord, dilemmamöten, för vad är för dilemma vi har i samhället? Så då bjuder man in det och så får papporna prata och då måste professionella lyssna.
Just det, så professionella är med på till möten.
Men vi har svängt på möte, så jag är upp och ner i det möte. Så att då är inte att de här professionella pratar för papporna, utan papporna pratar för professionella. Just och så det. Gör man då ändring i samhället, vad behöver vi se då med de här papporna i rådgivningen till exempel. Att inte det är sekundär utan att det är viktigt. Nu vet jag att till exempel i Vasa och Närpes så har man skilda gånger för pappor att komma till rådgivningen. Det kan vara en sån sak som man vill lyfta upp. Så
om du tänker på den naturen och jämlikt föräldraskap, vad väcker det för tankar hos det som på vilket sätt kan man använda naturen för att skapa ett jämlikt föräldraskap?
Ja, jag tror man kan använda naturen på jättemånga sätt. Men jag vet ju här att alla de här papporna som jag har nu som intervjuar så tar ju fasta det här att de vill ut i naturen med sina barn och de vill göra saker och ting med sina barn. Mm. Allt från att laga mat till att fiska, allt som naturen ger. Mm. Och här lite går tillbaka till vår ursprung på något vis, att där hittar man lugn och ro och man hittar allt det.
Man möts kanske på andra sätt. Och jag har läst en forskning som säger att kommunikationen i familjen så är annorlunda just i naturen och att barnen får en mer mer jämlik roll med hur man pratar och diskuterar och sånt där.
Och det är ju ofta med vid att göra upp en eld och man är ofta med och man ser de här barnen på ett annat sätt, tror jag.
Tror du att jag tänker om det visar sig att barnen får mer att tala, tror du att det är mer jämlikhet mellan föräldrarna och när man far ut i naturen?
Ja, det tror jag. på något vis, så tror jag nog att, att visst, det kan vara så att, att man, pappan och barnen far ut i naturen för att mamma ska få en lugn stund. Mm. Men det kan också vara att man tar ut sin familj och pappan är den som är mer aktiv. Eller hur man, att man har en dialog om jämlikhet i naturen. Är ju, där är man ganska jämlik, både mammor och pappor.
Mm. Att den vanliga rollen alltså faller
bort. Så försvinner
bort.
Liksom. Att man, hej naturen, och jaha, vi ska göra upp en eld, vi gör det tillsammans.
Mm.
Jag tror inte man tänker på det. För jämlikhet handlar ju inte om millimeterrättvisa heller, utan om dialogen. Och det tror jag, som du sa, att man har en bra diskussion i naturen.
Mm.
Så tror jag. Att det är, så, och här märker man ju att de här familjerna tycker om just såna här natursaker.
Ja, hörde Maria. Mm. Jag tänkte jag skulle fråga dig om din egen relation till naturen. Hur brukar du använda naturen i ditt eget liv?
Alltså, naturen är jätteviktigt i mitt liv. Jag är uppväxt i en fiskarby i Nämpnes i Närpes. Så havet har varit otroligt viktigt hela livet. Så jag far nästan alltid till havet. Dessutom är jag så förunnad så jag brukar vara på en fiskarstuga där ute i Närpes skärgård. Som är jätteenkel. Så jag plockar allt som går till plock och äter alla växter och allt möjligt konstigt.
Och, alltså en gammal visdom.
Ja.
Leker med oss.
Ja, och lägga teer.
Och vi dricker en jättegott te gärna, ja. Som är vana superspännande.
Ja, det var älggräs och så var, jag tror det var lite rölleka. Och så var det lite chokladmynta. Och myntan har jag nu odlat då. Men och lite lakrissrot. Så jag tycker om att experimentera med det olika, se hur det smakar ihop och sen de olika kombinationer. Det finns jättemycket som vi kan plocka och bara ta tillvara på.
Mm.
Ibland går vi till butiken och köper dyra tesorter på någon affär. Men faktiskt, vi kan ju plocka och bara laga.
Mm. Brukar du tänka på vad de har som förlekande effekt att du lägger ihop dem?
Ja, vissa nog. Jo, det gör jag nog. Älgörten eller älggräset, så tycker jag är en spännande växt. Och likadant han denna rölllekan, han är ju lite bäst så det då är i sig själv, så man måste kanske blanda med någon annan.
Mm.
Men och han är mjölkört, duntraven, han är ju också jätteunderbar. Så.
Mm.
Men bara blåbärsblad eller inte som havtonsbusken.
Mm.
Visst, havtonen är jättenyttig, men bladen är ju också jättenyttig. Bra till
spännande.
Så man kan ju använda allt ungefär som.
Brukar du laga te på dem?
Ja.
Då?
Mm. Ja.
Jag måste ju prova det hem då.
Så det finns ju mycket att ta vara på i naturen faktiskt.
Om jag frågar av det, kommer du ihåg nästan en väldigt speciell naturupplevelse som du känner att den här som finns med det, som en del av din identitet mer eller mindre?
Ja, alltså här nog från min barndom. Mina farmor och farfar levde ganska enkelt. Och jag brukar alltid få far med min farmor och farfar ut till just han de fiskar. Och bo och leva. Alltså de fiskar på naturen. Och så är just sådana minnen. Och bara att fara med farfar ut till fisk. Stället eller fiskehamnen och kära en båt i naturen, utomhus, den doften, alla de där minnen. Alltså jag har ju och bara att vara där på han där ön så är som helt otroligt. Jag tänker att jag brukar tänka sådär att om man frågar åt mina barn, vi har varit där med, jag har två vuxna barn och en 14-åring, så då vi brukar vara där, alltså det är som naturligt för oss att vara där och så är vi där hela släkten och min syster och de barn under uppväxten. Och vi har också varit utomlands på några resor i tiderna, men när man frågar åt barnen vad de minns mest så är det ju just att vara ute i naturen just på Handeholmen.
Det är något speciellt
ja,
där.
Ja, liksom, inte pratar man aldrig om de här stora resorna. Till
men kan, är det någonting med det att få tillbaka till rötterna?
Jag tror det, ja.
Att de känner då att jag finns som, som familjens rötter.
Ja. Så brukar jag också tänka, eller att man studerar dem då, att vi får ut, man har ju lite sådär, man är lite sådär, jag har det här välfärden färdigt allting och så. Men då man far ut dit så har man det man har med sig. Mm. Och mjölken, oj vi glömde det, så konstaterar man det och så hittar man på ett annat sätt.
Mm. Mm.
Och barnen kunde alltid, alltså denna, nej, oj vad tror, vad ska vi ge, vad ska vi, så att kunna ta faktiskt en dag eller två innan de börjar leka i naturen, innan de hittar på sitt sätt att vara, och skit i denna, att nu har vi ett spel eller videon eller vad, det fanns inte här, utan de hittar.
Så kanske, kanske är någonting som man måste tänka på här då, att barnen i dagens värld så behöver en liten sån där, vad ska man säga, inkörstid för att öppna upp för naturen, att det kanske inte är det självklart alltid.
Nej, vi är så vana att ha våra telefoner, plattor och vad som helst. Att man måste liksom stå ut lite och visa och presentera. För det var ju det vi gjorde som familj. Där vi började samla material som har flyttat i land. Vi tittade på olika växter och vi bara vandrade på klipporna och badade och så. Och fast det var en regnigt så hittar man ju på saker alltid i naturen. Så jag är ju jättenära naturen faktiskt.
Jag har ett minne av mina barn när vi var ute. Vi har en holma där i Malax skärgård. Och så var en gång när det regnade riktigt grönt. Och vi hade elda baston. Och de slutade aldrig de sprang fram och tillbaka mellan baston och doppade sig. För till doppset och regnar så är väldigt speciellt på något vis. Yeah. Och så in och värmde sig i baston. Och så ut igen. Yeah. Jag tror de håller på i 4 timmar. Det glömmer jag aldrig.
Yeah. Och just bara det att övernatta utomhus på klipp. Får vi hav där brusar.
Brukar ni ligga liksom och ha som en madrass eller något?
Det här är ju jättehärligt.
Wow, det låter fantastiskt.
Fåglarna gör det blir som tyst och där är mörkt. På sommaren är det lite svårt med det tyst med fåglarna. Och så börjar det tillbaka och djur av naturen och allt det denna. Alltså det är ju nog själsro om man ska säga så. Så där, alltså för jag alltid då jag behöver återhämta mig så här ju havet och naturen.
Alltså. Hjälper det att du bara tänker dig tillbaks till det smultronställena du har? Mm. Eller måste du far dit?
Nu, allra helst far jag ju dit. Men nu är det ju så att jag har haft en svår sjukdom och varit rullstolsburen en tid i livet. Så då var det inte så självklart att komma ut i naturen inte. Så nu då jag genomgick en behandling, en stamcellstransplantation och har blivit bättre från det. Så nu kan jag gå igen. Och det första, hela mitt mål hela tiden har varit att jag ska komma ut och kunna gå i naturen. Komma ut i Handeholmen, komma ut till det. Alltså, allt det här annat som man tänker. Men det är just det.
Det var drivkraften.
Ja, att jag alltid haft det i mitt huvud. Att jag ska dit ut till Handeholmen igen. Jag ska dit ut till Handeholmen. Och kunna gå upp efter den där stigen upp till stugan. Och här fixar jag idag. Så.
Fantastiskt.
Så naturen kan nog också som den annan. Ja, drivkraft på det sättet.
Att man ska kunna ta del av
den. Ja.
Men det säger ju honom just med den här tillgängligheten med hur vi måste tänka kring naturupplevelser och att man inkluderar allihopa på olika sätt.
Att man lite som kan anpassa sig så att alla kan komma med. Och här förstår alla som använder rullstol, man kan inte komma fram överallt dit, men att det ska finnas möjligheter.
Till någon nivå av deltagande.
Ja. Det är jätteviktigt. Att det är lätt att bygga en sån där stig med plankor så man ska kunna köra med rullstol, så skulle vara jättevärdefullt. Eller bara en bättre skogsvägs liknande stig. Så jättevärdefullt.
Om jag frågar, om du skulle ge tips åt någon annan för någon naturupplevelse, vad skulle du ge som ett tips?
Tips om naturupplevelse.
Det kan ju vara något jättesmått eller jättesmått.
Nej, alltså jag tänker nog bara far på en klippa vid havet och sitta och bara vara.
Okej.
Okay. Bara sitta och andas.
Det låter helt fantastiskt.
Ja, titta runt.
Ja, men tusen tack Maria.
Tack!